Välkomna till Faktoidpodden. Jag heter Peter Olofsson. Jag har jagat faktoider, myter och urban legends i snart 20 år. Bloggat, skrivit böcker och poddat. I förra avsnittet pratade jag om matmyter. I det här avsnittet pratar jag om dryckesmyter. Inte alkoholhaltiga, de får ett eget avsnitt. Här ska jag ta upp myter, halvsanningar och faktoider kring alkoholfria drycker. Jag ska börja med vatten. Det finns en klassisk hälsomyt som går ut på att man ska dricka ett visst antal glas vatten om dagen för att hålla sig i trim. Alltså vare sig man är törstig eller inte. Det lär vara den myten som ett tag fick folk att gå runt med vattenflaskor överallt så att de inte skulle missa att vätska upp sig. Jag vet inte hur många anhängare den här idén har idag, men den finns fortfarande kvar, definitivt. Det är en tvärmyt. Den är omsorgsfullt avfärdad i omgången sedan åratal tillbaka. Den samlade kunskapen från experter i området kan sammanfattas som att man ska dricka när man är törstig, helt enkelt. Ja, under särskilda omständigheter kan man naturligtvis göra undantag. Stark värme, hög kroppsaktivitet, saltmat och sånt. Att kompensera för sånt i förväg, det är bara bra. Men det finns ingen som helst grund för det generella rådet att dricka si eller så mycket vatten varje dag. En till om vatten. Att det skulle vara farligt att dricka destillerat vatten. Det är också en tvärmyt. När man läser förklaringar av folk som tror på det här så kan man se hänvisningar till så kallat osmos. Den utjämning som kan ske genom cellväggarna när vattnet utanför och innanför har olika halter av vissa ämnen. Och att den processen skulle torka ut kroppen eller rent av spränga celler. Det stämmer inte. En vanligare förklaring som tas upp av alla som tar upp den här myten går ut på att destillerat vatten ju inte innehåller salter och mineraler och sånt. Och därför är otillräckligt om man enbart håller sig till destillerat vatten under en längre tid. Men det är inte det som myten säger. Enligt den är det farligt att dricka destillerat vatten, punkt. Och det är helt enkelt intressant. Hur den här myten har uppstått är vanskligt att säga. Det finns i alla fall ett intressant förslag på hur den hållits levande. I syslöjden har man åtminstone haft en flaska destillerat vatten stående för att använda i strykjärnen. Dagens strykjärn är av tåligare konstruktioner som kan använda vanligt grönvatten. Så jag är osäker på hur det ser ut i syslöjden idag. Men i vilket fall så har otaliga sysfrökna genom åren sagt till barna att inte dricka upp det där vattnet. Den tillsägningen blir naturligtvis effektivare om man kan slå i ungarna att det är farligt att dricka det. Det här skulle i så fall vara ännu en faktoid som fått livskraft genom att vara användbar. Det innebär naturligtvis inte att de som använder sig av myten genomskådat den. Nu går jag från vatten till mjölk. Först mellanmjölk, ifall någon behöver påminna sig om vad mellanmjölk är. Den lanserades 1983 och hade då 1% fett. 86 justerades fetthalten till 1,5%, vilket kan jämföras med lättmjölk på 0,5% och standardmjölk på 3%. Eller för den delen mjölk direkt ur kossan som håller omkring 4% fett eller så. Någonstans på vägen fick folk för sig att den här mellanmjölken är något som utmärker Sverige, att det är en produkt som bara finns här. Mellanmjölkens land, som någon kallar det. Ja, det är tvärfel. För att bara ta några exempel kan man köpa mjölk med ungefär 1,5% fett i vanliga snabbköp i Frankrike, i Storbritannien, USA, Italien, Luxemburg, Island. För att bara ta några exempel. För övrigt så är den svenskaste dryck jag känner till punsch. Så vitt jag vet finns den bara i Sverige och Finland. Punschens land, kan det vara något. En myt om mjölk av vilken sort som helst är att det ska vara slembildande. Och alltså värt att undvika om man är förkyld eller om man är sångare och vill hålla hals och röst rena och klara. Den här uppgiften har rent stått på åtminstone en hemsida med medicinsk information från ett landsting. Men det gör den inte längre sedan de uppmärksammas på felet. För fel är det. Att man en gång i tiden fått den här idén är nog inte så märkligt. När man druckit mjölk har man ju en speciell, lite fet och varför inte slemmig känsla i munnen. Det finns ju också en rad mjölkprodukter som är lite segare så att säga, som filmjölk, yoghurt med flera. Deras konsistens kanske har bidragit till den här myten. För som sagt, mjölk är inte slembildande. Mjölk kan man bland annat ha i te. En av de populäraste C-sorterna heter ju Earl Grey. svart te smaksatt med olja från skalet på citrusfrukten bergamott. Det första belägget för ett te som kallas Earl Grey är från 1880-talet. Det hindrar naturligtvis inte flera tefirmor från att påstå att de minsann har tillverkat det här teet tidigare än så. Etten Grey är definitivt eller än så. Den har spårats till 1000-talet och har sedan dess producerat klasar av baroner, drottningar och löst folk. På 1700-talet utnämndes en Grey till Earl. Den andra Earl Grey är den som oftast utpekas som den som teet ska ha uppkallats efter. Han hette Charles Grey, levde 1764 till 1845 och var en tid premiärminister. Har då teet uppkallats efter honom? Det kan mycket väl stämma. En besvärligare fråga är varför. Den finns det flera svar på. Och när det gäller faktoider så är flera svar ofta sämre. Det finns ingenting som hindrar att alla de här förklaringarna är osanna. En förklaring har att göra med att premiärminister Grey avslutade brittiska ostindiska kompaniets monopol på tehandel mellan England och Kina. Då ska de tacksamma kineserna ha gett honom en laddning smaksatt te i present. Grey gillade teet och när det började ta slut bad han tefirman Twinings att göra likadant. Enligt en annan förklaring ska Earl Grey under ett besök i Kina ha räddat en pojke från att ha drunknat. Den tacksamme fadern, som förresten var en högt uppsatt mandarin, ska då ha skänkt en laddning smaksatt te i present och så vidare. Enligt en tredje förklaring ska en mandarin i Kina ha blandat teet särskilt för Earl Grey. Enligt en fjärde förklaring ska Earl Grey själv ha blandat till teet och smaksatt det med bergamott. Ett problem med de förklaringar som förlägger handlingen till Kina är att Earl Grey aldrig var i Kina. Det håller sig genom att i andra versioner av förklaringarna låta någon diplomat eller soldat eller annan utsänd förmåga representera Grey i Kina. Fast ett ännu större problem med de kinesiska förklaringarna är att bergamott inte fanns i Kina och inte användes till att smaksätta te där. Däremot användes bergamott desto mer i England. Där var det känt för att dölja smaken hos sämre tesorter så att de kunde säljas till ett högre pris. Av någon anledning så ser man sällan den här förklaringen hos tefirmorna. Den förklaring som jag nog tycker verkar bäst har med en Grey att göra. Men ingen Earl utan en vanlig mister. Det var William Grey, utan koppling till den berömda familjen alltså, som på 1850-talet sålde te med bergamottolja som Grey's Mixture. Kan det varit den mixturen som så småningom adlades till Earl, så att säga? Faktuider vill ju gärna förknippas med så kända kändisar som möjligt, som jag tidigare varit inne på. Men just här finns en ännu bättre koppling. Jag nämnde ju att premiärminister Grey avslutade te-monopolet. Det var en verklig händelse som sänkte tepriset och kraftigt bidrog till dryckens popularitet i England. Kanske det var det som gjorde att han fick en sort uppkallad efter sig. Det hade varit rimligt och passande på alla vis. Om det sen är sant är en helt annan fråga. Nu går vi över till kaffe och salt. För det finns en uppfattning, gammal, spridd och inarbetad, om att samer har salt i kaffet. Eller åtminstone har haft det. Folk som utgått ifrån att det är sant, eller åtminstone har varit sant, har i vanlig stil funderat ut ett antal förklaringar av beteendet. Är det för att förbättra smaken? Eller för att kompensera för det saltfattiga smältvattnet? Eller kanske för att kaffet ska bli mer likt renbuljong, som tydligen är samernas nationaldryck? Men den främsta faktoriden går ut på att det bara är sommer som har salt i kaffet. Vid ett tillfälle fick jag möjlighet att ställa frågan till Yngve Ryd, salig åminnelse. Han kom från Norrbotten och gav ut flera böcker där han oerhört noggrant och detaljerat kartlade diverse samiska sedvänjer. På den här punkten var han mycket tydlig. Samer har idag inte salt i kaffet. Det är heller ingen samisk gammal sed som man ofta tänker sig. För en gång i tiden var bruket av salt i kaffet allmänt spritt i landet, men började upphöra omkring år 1800. Det här levde kvar längre i norr än i söder, och det är nog det som gett upphov till den här uppfattningen om samisk kaffesalt. Yngve avförde alla de där motiveringarna som inbegriper smältvatten eftersom samer föredrar källvatten till sitt kaffe. Och han var mycket tydlig med anledningen till att man hade salt i kaffet. Det var för smakens skull, inget annat. Och varför inte? salt förbättrar ju smaken på lite varje. Jag har själv prövat salt i kaffet några gånger och kan rekommendera att man åtminstone prövar. Det framhäver kaffesmaken på ett speciellt sätt samtidigt som det tar udden av bitterheten. Salt i kaffet har alltså förekommit i hela Sverige och inte bara här. I Finland är salt i kaffet en spridd vana. I vissa kusttrakter tillagas kaffe traditionellt på Östersjöns bräckta vatten som tydligen är lagom salt. Liksom man även i andra länder där möjlighet finns kan ta med en skvätt havsvatten när man brygger kaffe. En nypa salt i kaffet förekommer också på många andra ställen, åtminstone i mindre utsträckning som Ungern, Turkiet, Tyskland och Kina är vad jag har hört. Jag tar en kaffemyt till. Kaffe är inte vätskedrivande. Det vill säga man pinkar inte mer när man druckit kaffe än om man druckit samma mängd te eller mjölk eller vatten. En del som tagit till sig den här myten har fått för sig att de behöver dricka ett glas vatten till varje kopp kaffe. Det är väl inte dåligt på något sätt men heller inte nödvändigt på något sätt. Det har också getts rekommendation att avstå från kaffe inför fysiska ansträngningar och igen, det är inte nödvändigt på något sätt. Det här är en sån där faktor som avfärdas så många gånger att det är lätt att hitta debunkningar än bekräftelse. Sen att något ät eller drickbart är vätskedrivande är för övrigt ett mycket populärt påstående. Särskilt när det gäller frukter och grönsaker och örter och sånt så är det svårt att hitta någonting som inte har tillskrivits den tydligen mycket eftertraktansvärda egenskapen. Jag gick en gång igenom 6 tvivelaktiga källor på området och fann sammanlagt 49 olika livsmedel som sades vara vätskedrivande. Man kan tänka sig hur mycket man skulle kunna hitta om man gick igenom 10-tals eller 100-tals källor. En sista kaffemyt jag ska ta upp är lite mer avancerad. Det är Gustav III:s tvillingexperiment. Det beskrivs så här. Gustav III ska ha hört att kaffe var skadligt och förkorta livet. För att pröva det här så lät han göra ett experiment. Man hittade 2 enäggstvillingar som samtidigt lyckades dra på sig varsin dödsdom. Kungen omvandlade straffen till livstidsfängelse med en mycket ovanlig specialbehandling. Båda fångarna behandlades exakt likadant med en enda skillnad. Den ene fick dricka 3 kannor kaffe om dagen och den andra samma mängd te. Så håller han på. Det berättas att resultatet tog tid på sig och att såväl kungen som de första 2 läkarna som övervakade hela han dö bort. Men när tvillingarna uppnått den mogna åldern, särskilt för den här tiden, på 83 år, oavrundat och trovärdigt, så lär tedrickaren ha varit den första att avlida. Det där är ju en rolig historia, särskilt om man gillar kaffe. Men är den sann? Om historien var sann så borde den naturligtvis finnas dokumenterad någonstans. Det var ju själva poängen med alltihop. Man kan också ställa ofina frågor som vad tvillingarna hette, vad var de dömda för, var satt de fängslade. Och borde inte samtiden, såväl allmänhet som medicinare och forskare av olika slag, ha uppmärksammat vad som beskrivits som Sveriges första kliniska försök? Ja, den äldsta beskrivningen jag hittills hittat av det här tvillingexperimentet är från 1937. Jag har även letat i senare verk där en sån episod, om den verkligen ägt rum, borde ha nämnts, men inte har nämnts. Så tills någon lyckas gräva fram något annat så är jag tämligen tvärsäker på att Gustav III:s tvillingexperiment är en myt. En på sätt och vis kafferelaterad myt rör gräddersättningen prädd. Eftersom jag tänker mig att en rätt stor andel av det här pulvret användes i kaffe. Den är nog inte så känd bland de yngre generationerna. Men om ni hör till de som tittar på tv i början av 70-talet så är den desto mer känd. Det var nämligen den 12 oktober 1971 som Björn Gillberg genomförde en av de mest kända utskåpningarna som någonsin förekommit i svensk tv. Det här var ju långt före Sverkers soptunna, när han använde gräddersättning som tvättmedel. Det var mycket konkret. Han stod vid handfatet, hällde ut gräddersättningar i vattnet och handtvättade sedan en skjorta i blandningen. Efter det, sägs det, var prädd kört på marknaden. Det brukar framställas som att märket stendog. Jag vet inte hur det gick med försäljningen direkt, men prädd fanns kvar på marknaden i flera år efter 1971. Jag har själv hittat annonser från 77 och hört trovärdiga uppgifter om prädd till salu ännu på 1980-talet. En detalj som fullkomligt glömt bort, även om de som minns Pred väl, är att Gillberg inte använde en utan två gräddersättningar när han tvättade den här skjortan. Utöver Pred användes Coffee Mate från Nestlé. Varför den ersättningen inte blivit i närheten lika omskriven som Pred vet jag verkligen inte. Och oavsett hur mycket försäljningen av Pred sjönk eller inte sjönk så kan Coffee Mate inte ha drabbats i närheten lika hårt eftersom den tillverkas än idag. Om du har en kaffeautomat på jobbet där du kan få, som det heter nu för tiden, vitt i kaffet så är det ju inte färsk grädde du får utan gräddersättning. Och sannolikheten är rätt hög att det är Nestlés Coffee Mate som används. Det är alltså samma pulver som det som Björn Gillberg använder som tvättmedel. En annan koffeinhaltig dryck är cola, såväl den mest kända som alla de andra. En av de andra heter Cuba Cola. Den marknadsförs som Sveriges första cola. Den lanserades 1953, vilket inte är en slump. Det var den 1 januari 1953 som koffein och fosforsyra tilläts som tillsatser i livsmedel, vilket öppnar marknaden för koladrycker, eftersom sådana tydligen av någon anledning som jag inte känner till ska innehålla koffein och fosforsyra. Det är ett faktum att Coca-Cola faktiskt sålts långt tidigare i Sverige, åtminstone i små partier. Jag vet inte hur den försäljningen gick ihop med förbudet mot tillsatt koffein och fosforsyra. Det är också ett faktum att Coca-Cola lanserades ordentligt i Sverige den 29 juni 1953. Innan dess hade en rad andra koladrycker lanserats, däribland Cuba Cola i februari 53. Men Cuba Cola var inte först på plan. Inte alls. Den allra första koladrycken hittats som såldes i Sverige, utöver nämnda småpartier av Coca-Cola då, hette Coca-Nil. Den tillverkades av Apotekarnes och lanserades redan 1942. Den kan inte ha innehållit koffein eller fosforsyra. Den andra svenska kolan före 53 jag hittat hette Stjärnokola. Den tillverkades av vattenfabriken Tre Stjärnor i Danderyd och lanserades 1949. Reklamen är värd att nämnas. Där står att Stjärnokola är en härlig läskedryck och ett groggvirke utöver det vanliga. Fick man verkligen skriva sånt 1949? Jaja. Redan den 1 januari 1953 lanserades hela två koladrycker i Sverige. Alltså klassiska koladrycker med koffein och fosforsyra. Den ena hette Afrikola och tillverkades i Alingsås på licens från Tyskland. Den andra hette Kronkola. Den enda information jag hittat om den är att den fanns i Skåne. Lite senare kom Kittykola, importerad från England. Deras USP, som man säger, var att den inte innehöll fosforsyra. Citat, den är vissa amerikanska koladrycker förekommande. Slutcitat. Man laddade redan upp inför jättens ankomst. Observera att vi fortfarande befinner oss i januari 53. Då lanserades även Rio-Cola, komponerad i Sundsvall och licenstillverkad av en mängd läskfabriker över hela landet. För på den här tiden fanns det massor av tillverkare av vatten, läsk och eller öl, såväl stora som mycket små. Import eller egen tillverkning av exempelvis koladrycker förekom lite varstans i kär- och fosforsyra och behöver inte ha gett eko i riksmedia. Den här listan med tidiga svenska kolor gör därför inga anspråk för att vara komplett. Jag skulle snarare bli förvånad om den är det. Men jag har alltså hittat inte mindre än 7 koladrycker som såldes i Sverige före Cuba Cola. Coca-Nil 1942, Stjärnokola 1949, Afrikola 1953, Kronkola 1953, Kittykola 1953 och Riokola 1953. Liksom självaste Coca-Cola redan 1931, om inte ännu tidigare. Så var det med den marknadsföringen. Hörde det på Cuba Cola och Spendrups. Ett sista märke som kan nämnas är Pepsi. Det började inte säljas här i Sverige förrän 67. En alkoholfri dryck som ofta och gärna förbättras i det avseendet är ju tonic, grape tonic eller tonic water. Den börjar ju som ett medel mot malaria. Man tog den verksamma substansen kinin i kolsyrat vatten. Det där kininvattnet hade mycket god effekt mot malaria men smakade också mycket bittert. Väldigt mycket mer än dagens tonic som jag ska åstadkomma till. För att göra den här medicinen angenämare så blandar man den med bland annat gin. Så föddes gin tonic. Det där med kininet har fått en del att tro att dagens tonicvatten är febernedsättande eftersom de ju innehåller kinin. Men då gör man inte bara ett fel utan två. För det första är kinin inte febernedsättande i allmänhet. Kinin är ju bland annat verksam mot malaria. Inte den enda effekten, men den man varit absolut mest intresserad av genom historien. Har man malaria är feber ett vanligt symptom, så just den sortens feber kan behandlas med kinin. Har man feber av någon annan orsak än malaria kan den förmodligen inte behandlas med kinin. För det andra innehåller toniken från snabbköpet mindre kinin än den som de brittiska kolonialherrarna blandade med gin. Mycket mindre kinin. Jag tog en titt i FASS. Ifall någon inte känner till FASS så är det ett uppdragsverk över alla mediciner som säljs i Sverige med information om hur de används, verkningar, biverkningar, allt möjligt. Oerhört innehållsrikt och mycket mer lättläst än man skulle kunna tro. FASS rekommenderas även för amatörer. Jag tog som sagt en titt i FASS och läste vad de skrev om kinin. Vid malaria ordineras 30 mg kinin per kilo kroppsvikt och dygn i 7 dagar. 30 mg. En person på 70 kilo ska alltså få 2100 mg kinin per dygn. Okej. Okay. Sen kollar jag hur mycket kinin som finns i tonic water. Det var lite knepigt faktiskt, men i USA finns en riktlinje som sätter en maxgräns på 83 mg kinin per liter. Och jag köper den. För att få sig 2100 mg kinin på det sättet krävs hur mycket? 25 liter tonic water per dygn. Så man kan sammanfatta med att tonic innehåller alldeles för lite kinin för att funka mot malaria. Och även om det innehåller tillräckligt mycket kinin för att funka mot malaria så har det ingen effekt på feber i allmänhet. Det där var cola och tonic. Kolsyrade drycker båda. Vad är kolsyra egentligen? Ja, det är inte det som finns i bubblorna. För det är koldioxid. Röstar man koldioxid i vatten så blir det kolsyra. När den reaktionen går baklänges så bildar kolsyra koldioxid. Så i den stängda flaskan har vi kolsyra i drycken och när vi öppnar den bildas koldioxid och bubblar upp. Det här var ett avsnitt av Fakturpodden. Jag som pratat heter Peter Olofsson. Det producerades av Kvarnberg Productions. Vi hörs!